Ja, men okej. Va? Sitter jag... Jag sitter lite som att jag är en terapeut.
Det känns tryggt.
Oj, vad du är lugn.
Det är för att du sitter som en terapeut.
Okej.
Okay. Jag känner för att öppna upp mig och... Fast det som är jobbigt med terapeuter, det är ju att... När man känner att så här, nu är vi inne i jävligt intressanta grejer, då säger de så här, och där är tiden slut.
Ja. Ja, gud. Jag var hos en terapeut igår. Och jag var så stressad över tiden. Så hon bara, vi pratade om ganska jobbiga grejer, och hon sa, jag ser att du blir berörd. Men det känns som att du håller dig från, det känns nästan som att du vill gråta, det känns som att du, men du håller känslorna inne, känns det som. Och jag bara, ja, för att nu är ju, jag vet ju att nu är tiden slut. Så jag hinner ju inte börja gråta.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.
Och gud, där man tar ansvar för sin terapeut. Det vet jag är ett vanligt problem som terapeuter säger.
Mm.
Att det är ett problem att folk tar ansvar för att de vill vara intressanta för sin terapeut. Mm. Att man känner så här att, men det här blir inte kul för dig att höra. Nu måste jag ha lite smarrigare grejer.
Gud, vad intressant. Ja, så kan man nog känna. Tror jag. Jag har inte gått så mycket än, så att jag har än så länge ganska intressanta grejer att säga. Jag hade faktiskt ett skämt om det en gång, just att man vill imponera på sin terapeut.
Ja!
Att man vill, liksom, man vill ha såna så här smaskiga historier, att ens terapeut blir så berörd att den måste gå hem sen och vara så här, åh herregud, vet du vad jag fick höra idag? Att det, man känner liksom att man inte har gjort sitt jobb ordentligt om inte ens terapeut mår lite dåligt.
Men vet du vad jag hört? Jag känner många terapeuter.
Känner du många terapeuter?
Ja, även liksom privat så att säga. Och jag frågade en gång, eller så bara, jag tror att alla är mina terapeuter. Det är bara mina vänner och min familj. Och du är en terapeut.
Ja, precis. Du tyckte ju nyss att jag var, men du vet att det är en podd
jag spelar in. Så man måste vara underhållande inför dig. Alltså, det är så jag med terapeuter, att du spelar in allt, sänder ut det. Det är jävla höga krav.
Just det, eller är det här att jag skickar faktura till dig?
Och diagnoser. För varje gång.
Det nya vi får se vad det blir efter det här.
Ja, verkligen. Men då har i alla fall jag frågat det. Så här, finns det något som kan imponera eller sticka ut? Eller så här, känner du ibland på att shit, det här var något nytt? Och svaret är nej. Nej.
Nähä.
Folk är inte... Alltså även det du tänker är ditt mörkaste, smutsigaste, konstigaste, det är inte unikt.
Är det inte?
Nej.
För jag har varit hos en annan terapeut för ett par år sedan. När jag berättade typ det, mina typ jobbigaste tankar.
Åh, kan du säga dem nu?
Nej. Och... Och då svarade hon typ så här, nej men gud, det låter ju jättejobbigt. Och det var verkligen en genuin reaktion. Alltså, det var inte att hon sa, åh, det låter jättejobbigt för dig eller så, utan hon var så här, vilken jobbig tanke. Och jag bara, jag vet, det är därför jag är här, kan inte du hjälpa mig? Hon bara, åh gud, nej, det där känns jättejobbigt att tänka på.
Va? Ja. Gud, vad oproffsigt.
Ja, men jag går inte hos henne
alltså,
nu.
Alltså dig? För det var lite smooth första tillfället. För att trappa upp det där.
Bara, har du all min skit?
Det är gång 5 börjar man komma in på trauman. De första 4 gångerna ska ju mest vara så.
Men det här var inte ens trauma, det var bara jobbiga grejer jag tänkte. Ja, det var ju hemskt. Stackars henne. Men hon hade väl då något kanske att berätta när hon kom hem.
Ja. Ja, alltså jag tror de är så noga med tystnadsplikten egentligen, eller är det lite att de har en podd där de bara, alltså vet du vad jag fick höra idag? Bakom kulisserna, terapeuters bakom kulisserna. Pratar om grejer.
Jättehemliga grejer.
jättehemliga grejer. Men det Gud vad mysigt att ha ett sånt jobb där man också bara, vad jobbar du med? Jag får höra hemlisar.
Ja. Men vi tänkte prata lite grann om TV:s baksida och bara skit i branschen.
Skit i branschen och kanske även reda ut vad som är skit och vad som är också en del av jobbet. För det kan ju vara inte alltid helt lätt att veta. Så här. Är det här orimligt eller är det... För att så här, branschen är lite tuff också. Och vad är rimligt och vad är inte rimligt?
Så är det verkligen. Det var ju en elev som frågade mig det en gång när jag berättade vad man brukade få göra som praktikant eller som proddas på sina första jobb. Och då så sa han, men är det verkligen rimligt att göra bara skitjobb? Och då så svarade jag ju att det är skillnad på att göra skitjobb och att ta skit.
Mm.
Det är väl lite det vi ska snacka om, eller hur?
Ja, verkligen. Det där kan jag relatera till också. Typ de första jobben man hade. Att man var helt så... alltså, vissa grejer var... Har man fattat i efterhand, bara helt sjukt att man gjorde. Ja. Man bara, det är så här är att jobba, typ. Så bara, men Elin, vad gör du i soprummet? Och typ så här, varför gräver du i
varför håller du på att källsortera producentens privata?
Ja, och det här var liksom innan jag började jobba med underhållning. Alltså när man jobbar på café och liksom andra typer av jobb också. Att det var så här svårnavigerat. Att man bara, okej, så här är det att jobba. Jag hade så här serviceyrken. Jag jobbade i något café liksom i någon gästhamn. Och då kom det in en snubbe och bara, som låg där med båten och bara... Kan du ta hem och tvätta min smutstvätt? Och jag bara, ja, kunden har alltid rätt, va? Eller hur var det? Så
här? Men gjorde du det?
Nej, men då till slut, jag blev väldigt tveksam så här och bara, ja, eller, nej men jag slutar, så då ska jag göra ikväll? Ja, kanske. Och så var det till slut någon som satt bredvid och bara, nej, det kan du inte göra. Men då var det så här, ja, det kanske är så här det är att vara servicepersonal. Mm. Man ska liksom go the extra mile, eller så är det inte. Och sen i andra samma...
Och tvätta någon ska med skitiga kallingar.
Ja, någon så ensam seglares typ så här bajsbyxor. Var ute till havs i 3 månader. Jag bara, ja, kanske det. Och sen i andra fall, när man bara... Man kan ju minnas tillbaka att man har suttit och snackat med andra extraarbetare och bara, men gud, nu bad han mig att torka alla bord. Gud, jag tänkte inte ta den skiten. Man bara, vi jobbade på café, det kanske inte var orimligt, men det kan vara jättesvårt att veta det.
Det kan det ju verkligen, och i underhållningsbranscher så kan det ju verkligen vara ännu mer luddigt. Jag tycker ändå det där var relativt tydligt att man inte behöver tvätta en kafékunds skitiga underbrallor. Men ja, för dig var det svårt att avgöra.
Ja, det var liksom en gråzon.
Det var en gråzon. Men i våra branscher så kan det ju vara ännu otydligare än det, eftersom man ju ofta gör, alltså har konstiga sysslor i sina arbetsbeskrivning. När jag vet när jag beskrev vad assarna på Love Island till exempel hade för uppgifter, jag pratade med mina elever också, så var ju det så här, ja men att tvätta deltagarnas kläder.
Du ser,
ja. Det är ett återkommande tema. Ja. Du borde ha tvättat hans kallingar.
Jag tror det.
Och ja, men du vet, de fick sköta villan som deltagarna bodde i, plocka fram och tillbaks ut kuddar och filtar och sånt varje morgon och varje kväll. Det var mycket sådana typer av uppgifter som när jag beskrev det då för mina elever så var de så här, men kan inte vem som helst göra det här? Varför ska man ha folk liksom, som kanske är utbildade inom tv-produktion eller så här? Och då fick jag också lite krasst förklarat så här, men ni är ju vem som helst. Det är ju ni som är vem som helst.
Det är så härligt att du kan verkligen säga bara så här, sanningar rakt. Och jag gillar det.
Ja, det, de uppskattade väl inte det jättemycket just då. Men jag brukar försöka vara ärlig med just mina elever så där, eftersom det, jag känner att det är lite mitt jobb att förbereda dem. Inte bara lära dem reality-tv, men att förbereda dem på branschen och livet.
Gud, vilken jobbig insikt att så här, men det här kan väl vem som helst göra? Ja, exakt. Så du ska göra det.
Men jag fattar,
det behöver man kanske höra.
Ja, men jag tror det. För att jag fattar hur man tänker. Och det är ju inte unikt för dem. Det är ju liksom många människor som kommer ut i de här olika typerna av branscher som tänker att så här, men jag är utbildad till det här. Så varför får inte jag bara hoppa in och ta en kamera och vara A-foto på? Och det är ju många som inte tänker på att om man ska tänka tv-produktion till exempel, men även andra underhållningsbranscher, att det är ju alltså en typ av hantverksyrke, eller vad man ska kalla det, där det ju ingår en lärlingsperiod. Det är bara att det inte finns så uttalat som det gör om man är liksom snickare kanske eller något sånt. Men att det verkligen ingår en period där du måste lära dig branschen. För att jag menar, det är som när jag kommer och åker ner till Gamleby. Jag kan ju stå och prata med dem i hur många dagar som helst om hur det är att vara på inspelning. Men det vet man ju inte förrän man har varit på en inspelning. Och första gången man är på en inspelning så ska man ju inte ha så mycket ansvar så att man kan fucka upp. Mm. Både för produktionen såklart, men också för deras skull. Och det är det jag försöker säga till dem också, att liksom allt det ansvaret som ni tänker att ni vill ha på en gång vill ni inte ha på en gång. För att med ansvar så kommer ju också att man kan få skit för när något går fel. Och det kommer ju gå fel i början. Så då är det bättre att ha liksom, ja, men, sysslor som att så här, man åker och köper lunch till teamen, man skjutsar deltagare, man åker och fixar nya batterier eller tankar in material eller bär ut och in utemöbler. Liksom. För att du får ändå vara på plats och se hur det går till och se vad det är för typ av snabba beslut som man faktiskt måste kunna ta för att ha en roll med ansvar.
Verkligen. Och sen har vi andra vågskålen då. Det som gör det knepigt i våran bransch är att det också är en bransch där folk utnyttjas jättemycket till orimliga typer av arbetsuppgifter, och det finns liksom inbakat i strukturen nästan att det finns ett överflöd av folk med stora drömmar, höga ambitioner som kommer att inte vilja bränna sig själva i branschen utan göra ett gott intryck och visa framfötterna, och då kan man bygga produktioner på att utnyttja det. Och det har ju kommit fram, till exempel då TVs baksida, det är ju ett Instagramkonto där det har delats mycket anonyma berättelser från olika inspelningar där folk har berättat, och ibland är det ju helt sjukt. Så att det finns ju, det är därför det blir så himla svårt också att att det är ju åt båda hållen så här. Det är en del i en del av det, en del är orimligt, och då ska man först ska man då veta, är det här som du sa, ett skitjobb eller tar jag skit? Mm. Sen ska man fatta beslutet, ska jag ta den här fighten eller inte?
Mm.
Och sen om man bestämmer sig för att ja, men det här vill jag faktiskt göra någonting åt, hur är då den bästa metoden för att det ska ge någonting och inte bara skälpa en tillbaka? För det finns ju också, det är ju naivt att säga, ja, bara se till direkt i alla lägen hela tiden. Det är jättebra att göra det, men sanningen är också att det kommer skälpa dig tillbaka, så att det gäller ju att
Det
kommer få konsekvenser.
Vilken fight man än tar och hur världen än är, så får det ju konsekvenser. Vi har ju inte fackförbund eller den typen av struktur i våra branscher. Så att det ska man ju veta om och vara beredd på i sånt fall.
Verkligen.
Och ibland är ju det absolut värt det.
Ja, så det, man, liksom måste, man ska bara fatta beslutet efter så här, fakta, hur det ser ut. Ja, vilka konsekvenser kan det här få? Är det värt det? Ja eller nej? Och i så fall, vad ger bäst effekt? För ju nyare man är, desto mer sårbar är man ju.
Så är det ju.
Att då kan man bytas ut. Och man har liksom inte hunnit etablera sig heller i branschen så att man har andra liksom, ställen att gå till. Så det är ju lättare för någon som har varit länge i en bransch att, så, det hör man ju också, så här, det är de som ofta tar upp saker när det inte funkar och sånt. Och det tänker jag är bara så här, som ett sånt ganska bra tips, att om man är nyare, då kan man gå till en sån. Mm. Och dels först kanske kolla, är det här rimligt eller inte? Bara för att så här diskutera, är det här någonting som ska det vara så här, eller är det här en orimlig grej? För det kan någon som har varit längre i branschen svara på. Och är det så att, ja, nej, det här är ju inte okej och det här vill vi faktiskt försöka förändra. Då kan det vara, då kan man ta den personens hjälp. Den personen kanske kan föra ens talan, eller man kan gå tillsammans. Mm. Eller man kanske är ännu fler liksom.
Ja, som tycker samma sak och som kan gå ihop. Men det är väl ett jättebra tips.
Och våga göra det. Mm. Våga göra det.
Något som är lite tråkigt med TV:s baksida, tycker jag, det är att, och den diskussionen som var för ett par år sedan i just TV-branschen. Ja, men det tycker jag är att man blandade ihop just det här med att ta skit och göra skitjobb. Ja, men jag tycker att det blev fel, att man blandade ihop såna jättestora grejer som så här sexuella trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, och verkligen när man har utnyttjat praktikanter och liksom kört folk in i väggen, med typ så här, vi fick äcklig mat, eller jag gillar inte mina arbetsuppgifter, jag tycker de är lite under min värdighet eller så. Och att det blev som att man pratade om de sakerna i liksom samma andetag på något sätt. Vilket jag tror till viss del kan ha försvårat möjligheterna att lösa de stora strukturella problemen som absolut finns i, om jag tänker specifikt, TV-branschen. När det blev så himla mycket fokus ett tag på de här mindre grejerna. Vi fick bara frys mat.
Och så där blir det ju lätt, när man väl, det är samma sak om man väl börjar störa sig på en person, då stör man sig på allt plötsligt. Då är det liksom, från att det var någonting från början som var, men den kör över folk, och till slut sitter man och bara, fula kläder, äcklig matlåda. Och så blir det med projekt också, att för... om vi kan, ta skitsnack till exempel, där vill jag säga... väldigt bestämt att det finns mycket bra med skitsnack också. Det är min åsikt faktiskt. Att det kan fylla många olika funktioner. Dels, först vill jag säga att jag tycker absolut att de som säger att det som spelar roll är inte, alltså man får prata skit, men det beror på hur man gör det. De tycker jag har fel. Utan jag tycker att det som spelar roll är, ja, men för det är bara så här, förklär i att jag kan känna att ibland kanske inte hon har i jättefin ton. Alltså det är liksom bara ett annat sätt att säga hon
har en pissig attityd.
Ja, så jag tycker för det första med skitsnack, så det viktiga är vem man pratar med. Att det, och då får man säga vad som helst. Så man får snacka skit med någon man har, känner förtroende för, liksom när man bara, men nu måste jag ventilera det här och prata det här.
Men jag, ja, du menar om du pratar med typ en nära vän eller någon som du...
Exakt,
en nära vän. Då får du säga vad som helst.
Ja, då får jag säga vad som helst. Det tycker jag. För när jag har förtroende för att det kommer stanna vid den här vännen. Problemet är om man liksom går och läcker för massa personer hela tiden. För det är då man liksom börjar sprida rykten om folk. Eller kan göra att liksom någon person hamnar... att det blir orättvist liksom. Vad folk får för bild. Men så här, en person som känner en... som vet, liksom, jag vet vad hon står egentligen, även om hon nu spyr ut saker som inte borde nämnas. Så då tycker jag det är okej. Och sen så tycker jag också att en viktig funktion med till exempel skitsnack på en arbetsplats är att då kan man få reda på om något inte står rätt till. Alltså är kulturen att här får vi inte säga någonting om ledningen. Eller sånt används ju i... Det där använder man ju till och med som metod när man vill skapa någon slags... diktatur. Att så här, vi ger inte folk utrymme att prata ihop sig med varandra. Så upprätthåller vi hierarkin. Så det är ju viktigt att man liksom... Det är den viktiga funktionen med skitsnack. Att så här, har du också tänkt på att det här inte känns helt bra? Ja, det har jag faktiskt.
Mm.
Att
man... TV-branschen, lite som Nordkorea.
Ja, exakt. Så det är fördelarna med skitsnack. Men nackdelarna är att det lätt går överstyr.
Mm.
Och då kopplat till det du sa, att det liksom plötsligt är fel på maten. Mm. Man kan liksom skåsa upp en stämning tillsammans som blir oproportionerlig.
Mm.
Att den här personen som kanske har gjort något lite fel, som skulle kunna gå att bara nämna, och den personen kanske är villig att ändra på det, blir plötsligt den värsta människan som gör alla fel, och man tolkar allt som att allt är bara onda handlingar emot den.
Mm.
Och så blir det liksom, det växer till någonting större än vad det är. Så det där tycker jag också att man kan liksom ta och fundera lite över. Att man kanske inte ska gå liksom bara och...
Det är ju väldigt vanligt att det där händer i produktion.
Oh ja.
Mm. Att det blir det där, en sån där snurra liksom.
Ja, verkligen. Och så min poäng är att det, jag tycker det är naivt att säga att man får aldrig snacka skit om någon, det är bara dåligt. Så här. För att man ska också se det för vad det är, det fyller en funktion. Absolut, det kan fylla en funktion att... att lyfta ett problem, att kolla av liksom, vad andra tycker. Och sen i den här första situationen som jag nämnde, när man sitter med en nära vän och vet att det här stannar här. Nu behöver jag bara få ventilera ur allting för att få lite koll på liksom, vad är det jag känner. Alltså, så att det inte, för det är ju också när något bara går och kokar i en som man inte vågar säga till någon, så kan det också få otroliga proportioner som är större än vad det egentligen behöver vara. Så... Jag tycker inte att svaret är prata aldrig skit någonsin. Men tänk lite. Varför? Med vem? Och vad är det som händer när man väl börjar sätta igång det? Liksom?
Ja. Det är också otroligt roligt att du bara... Svaret på frågan som ingen har ställt till mig är... Vad tycker du om skitsnack egentligen, Elin Almén? Men nu ställde jag frågan till dig, fast jag ställde den efter att
du har
svarat.
Ja, men vi kan klippa in den innan. Men kroken var att det här, att det liksom växer till att man klagar på allt.
Ja.
Så det var därför jag kom att tänka på det.
Jo, men och det är ju rimligt, för det är ju, ja men som vi har sagt, det är ju vanligt att det blir så i produktion, och att det skapar en väldigt så här tråkig arbetsmiljö helt enkelt.
Ja, och att jag tycker att ibland så finns det lite för tänker folk att det finns lite för enkla svar på saker. Att man ska aldrig göra si, man ska alltid göra så, det är man ska alltid säga till, man ska... jag har kommit på det, jag tycker egentligen att...
att man aldrig ska säga till.
Jo, det ska man. Men ska jag är emot principer, faktiskt. Alltså, jag tycker det är lite så här dumt att ha så här bestämt sig för att... Jag tycker aldrig att man får ljuga. Jag tycker aldrig man får döda. Jo, det kommer finnas en situation när du skulle valt att döda. Alltså, om någon kom in här och skulle skjuta mig...
Mm.
Då hoppas jag att du kanske skulle skjuta den personen.
Mm. Ja, vi får se.
Kanske vi får se. Mm. Men så, alltså så här, det finns ju alltid liksom från fall till fall. Liksom, vad är, om man bryter ner den här situationen, vad är rätt och vad är fel att göra här? Och jag tycker ibland att folk, det är lite lat att bara säga så här, jag ska aldrig göra så, aldrig göra, för då är det bara en anledning att inte ta varje specifik situation för vad den är och bena ut den och bara så här, okej, men vad känns rimligt här?
Att döda.
Det är oftast det.
Jag tycker ett problem är att folk ofta har jobbat kanske bara på inspelning eller bara på redaktion, och då är det väldigt svårt att och se den andra sidan. Att det är lätt att det blir mycket vi och dem. Och då är det ju, kan det vara svårt att se hur vissa småsaker som kanske känns stora för en själv behövs i helheten. Mm. Alltså i hela projektet. Man kanske, till exempel sådana grejer som ett schema som ändras. Och så blir man så här, fuck, jag hade ju morgonpass. Nu får jag kvällspass. Och fy fan vad dåligt gjort av dem. Och så tänker man inte på att det är liksom ett jättepussel ofta i större produktioner. Att lägga ett schema och det ska passa för alla. Och det ska passa deltagare och det ska passa kanske en programledare. Och det ska passa inspelningstider och andra teammedlemmar. Och att då en sån grej som blir jättestor för en själv, att jag trodde jag skulle ha en ledig kväll och nu får jag inte ha det, och det, de bara jävlas med en och skiter i mig, att man inte tänker på att det är en del i ett mycket större maskineri. Och det är svårt att se om man aldrig har suttit på redaktion själv och lagt ett schema till exempel.
Tillåt mig att dra in förintelsen. För så här så här var det. Man har forskat på förintelseöverlevare.
Mm-hmm.
Vilka som hade liksom bäst chanser att överleva förintelsen. Mm. Rent liksom, det var ju jättemycket slump. Vem, alltså de dödade ju folk på slump jättemycket. Men
det var de som kunde tänka sig att ta kvällspasset.
Det var de som jobbade kvällspasset, exakt. Nej, men då har man liksom forskat och kommit fram till att det många hade gemensamt, det var just de som kunde se det ur ett större perspektiv. Att alltså, klara det liksom i den aspekten att det inte blev helt outhärdligt. Att när, om man liksom var väldigt fokuserad på det här hände mot mig, det här hände mot mig, det här allt riktas mot mig. Då var det mycket svårare än om man kunde säga, okej, vänta, vem är jag i den här helheten? Vad är det som händer på ett helhetsplan? Och då är det mycket lättare att hantera även jättejobbiga situationer.
Okej. Ja. Så överlever man förintelsen.
Eller ett kvällspass.
Ja. Ja, men sen tycker jag det finns ett annat problem som hör till hela den här diskussionen som har varit om och är fortfarande om arbetstider och fasta anställningar och sådana saker. Att det har varit många i tv-världen nu som har propagerat för det, att det borde finnas fler fasta anställningar eller tillsvidare anställningar. Man borde jobba liksom var man, måndag till fredag, 9-5. Typ. Eller har vi rätt ut det där, hur man jobbar när man jobbar på vanliga kontor?
Ja, jag tror att det var 9-5, men sen håller folk på och fuskar ändå och går tidigare. Och
ja, det är helt börjar sjukt. 8. Det ska hämtas på dagis.
Och folk börjar tidigt och är ambitiösa och sitter kvar. Och det, du vet, det kan också
svara på mejl efter kontorstid.
Stanna och kvar och prata lite
ja, men att folk vill liksom ha den där tryggheten, den ekonomiska tryggheten, det ska finnas anställningstrygghet, och så tänker man inte på att det här är en kreativ bransch som väldigt mycket är uppbyggd på att ha rätt person på rätt plats. Jag till exempel, som har producerat massa blåljusprogram, jag har tänkt på det att jag skulle aldrig vilja vara fast anställd på ett produktionsbolag. För det skulle innebära att om det typ polisprogrammet som jag är jättebra på att producera, om det läggs ner, ja, då måste jag producera Let's Dance sen. Det kan inte jag. Alltså, jag kanske skulle kunna lära mig det, men det finns ju folk som är svinbra på att producera liksom Shiny Floors studioprogram. Då kan väl de göra det. Men det funkar ju inte om jag är fast anställd.
Mm.
Och jag har sett det också på nära håll på olika bolag, till exempel folk som anställs på en fast anställning eller en tillsvidare tjänst, som till exempel producenter, och sen finns det inget, när de har gjort sitt projekt som producent, så finns det inget till projekt för dem att producera, det bara existerar inget mer projekt, så då får de kanske gå in och vara efterbearbetningsredaktör och känner sig då som ja, men att de liksom har sjunkit i hierarkin och att det är liksom under deras värdighet att göra det. Men det är ju det innebär att ha den tryggheten då med en fast månadslön till exempel. Men, och det är som att det är många som vill ha kakan och äta den. att man vill ha ett jätteroligt, kreativt jobb med en cool titel, mycket ansvar, tjäna mycket pengar. Men man vill samtidigt också bara göra det som man själv tycker är kul, brinner för och är på ens egen prestigenivå på något sätt. Och det är ju, och man vill också inte jobba för långa dagar eller behöva svara i telefon en lördagkväll. Men du vill ändå vara producent, ja, men då innebär det ju vissa saker. Och det där, jag tycker att det där är ett problem. Att folk kämpar för något som de typ inte vill ha, utan att se det.
Mm, verkligen, verkligen. Tänk på en grej också. Det finns ju mycket skit i både tv-branschen och liksom på sina ställen i komikerbranschen och ja, i sammanhang som vi rör oss i.
Mm.
Och jag tänkte på om vi ska snacka lite om så här hur man kan hantera det. För där vill man ju liksom... Man vill förändra samtidigt som man också måste skydda sig själv på samma gång. Så det gäller att vara lite street smart.
Mm.
Till exempel så... En klassisk grej är ju att de som försöker förändra saker på arbetsplatser, alltså arbetsplatser med mycket missförhållande. Jag vet till exempel, många feminister blir utbrända. Mm. Feminister som jobbar på arbetsplatser som är mansdominerade, det finns liksom destruktiva strukturer, blir ofta utbrända. För att det är också ett väldigt tungt lass att dra, speciellt om man är minoritet, att så här, nu ska jag förändra allt det här. Och det där är ju liksom en fälla som slår igen sig själv. Att så här, vi behöver förändra saker, men de som försöker förändra det så här, faller av, orkar inte liksom.
Mm.
Och där måste jag säga att jag tycker att det är så himla viktigt att speciellt i såna här branscher där det kanske finns en, till exempel mansdominans, eller någon annan typ av norm. Mm. Och så kommer in någon som inte tillhör den normen på ett eller annat sätt och känner, ah, här passar jag inte in och det blir extra jobbigt för mig för att jag passar inte in här. Och då är det egentligen de personerna som man vill säga, det är extra viktigt att du stannar kvar här.
Mm.
För branschen behöver dig. Det behövs. Alltså speciellt så här bland komiker tycker jag att där vill man ju ha liksom många röster. Då är det ju jättesynd om folk inte pallar vara kvar för att de känner att de inte passar in.
Mm.
Och då kan man ju liksom jobba på två sätt parallellt, tänker jag. Det ena är att välja sina strider och försöka att ta dem på ett så smart sätt man kan. Alltså mesta möjliga effekt och minsta möjliga personliga halshuggning.
Mm.
Och sen också kan man ha det långsiktiga målet att det är också viktigt att jag stannar kvar i den här branschen, för att då kanske jag en dag kommer på en maktposition där jag har möjlighet att sätta förutsättningar som känns schysstare. Och det är ju någonstans där den stora skillnaden är. När de som sitter på maktpositioner hanterar det på ett schysst sätt så blir hela branschen också förändrad. Men om ingen orkar stanna kvar till den positionen, då blir det ju liksom att samma det upprätthålls liksom.
Mm.
Och det där tycker jag är ganska intressant, att men återigen det här att så här, att man vill gärna säga så där enkla sanningar som att du ska alltid ta varje fight.
Mm.
Men så att också tänk på hur.
Mm.
Och när, och vad får det för konsekvens, och hur kan du liksom minska det? Det tycker jag är viktigt.
Mm. Ja, och fighter kan ju, att ta en fight kan ju se så olika ut. Det kan ju både handla om att faktiskt ta en fight och säga till någon vad man tycker och att det här funkar inte. Men att ta en fight kan ju också vara, jag tänker i stand-up-världen, det är en ganska klassisk grej för oss som är i den världen att prata om, är ju att ja, det är så många manliga klubbägare och de bokar främst killar, andra killar. och det är så få tjejer som, det är svårare för tjejer att bli bokade och så vidare. Men då kan ju en fight också vara att starta sin egen klubb där man själv väljer vilka man ska boka och på något sätt bredda branschen på det sättet, utan att man kanske nödvändigtvis måste ringa runt till alla manliga klubbägare och säga fy vad dåligt gjort av er, att man gör en annan grej själv.
Ja, verkligen. Verkligen. Och jag tror också att man ska göda sig själv med lust. För om man sitter kvar i ett sammanhang som bara, åh, här är det dåligt, här är det dåligt, jag måste sitta kvar här och försöka förändra det här. Jag känner mer och mer att bara, nej men, okej, lämna det sammanhanget, hitta andra. För det finns alltid andra som du kommer att trivas jättebra att jobba med. Mm. Jobba med dem och liksom ta dig fram på den vägen som också känns lustfylld. För annars kommer man inte orka vara kvar heller.
Sant. Jag kan säga en grej som vi kan se om vi klipper bort sen.
Ja, den här kommer vi vilja ha kvar, tror jag.
Men alltså, det blir ju också, det blev ju också lite komiskt med hela TV:s baksida-grejen. I och med att allt är anonymt. Så jag vet, jag hörde om en situation. Jag ska försöka anonymisera, eftersom det är ett stängt konto också, så kan man ju inte säga exakt vad det var. För man börjar följa det kontot själv, antar jag. Men där det för ett par år sedan skrevs om en produktion där så här, det är så mycket missförhållanden, allt är piss, alla som jobbar på den här produktionen, det var en utlandsproduktion. Så här, allt det här är, och det fanns då specifika saker, man nämnde inte vilken produktion det var i det här inlägget, men det fanns specifika saker om hur det spelades in, så att man kunde liksom, vi som jobbade i branschen var lite så här, det borde nog vara den här produktionen de pratar om liksom. Och alla mådde så himla dåligt i den där, och det var så jobbiga arbetstider och liksom allt var piss. Och då berättade en person som jobbade med den produktionen att hon hade fått ett samtal från en person som jobbade med en annan liknande produktion. Och bara så här, gud vad hemskt, jag läste på TV:s baksida att ni verkar ju ha det fruktansvärt. Gud vad jobbigt, hur mår du egentligen? Och då hade min kompis då sagt, men det är ju er produktion. De pratar om, vi har det jättebra här. Det här är ju er produktion, för det var två ganska liknande produktioner som skedde parallellt då. Och den andra, nej, det är inte vad vi har det bra här. Det måste ju vara er som de pratar om. Och då visade det sig att det är liksom en person som har tyckt att allt var piss och som skrev in. Vilket ju blev ett jättestort missförstånd. Och ju också så här, tala lite för hur farligt det kan vara att just skitsnacka och sprida rykten på det där lite luddiga sättet som det ju lätt blir när allt är då väldigt anonymiserat. Att man tror att en produktion bara är helt åt helvete när det är kanske en person som har haft en dålig upplevelse. Jag tar inte ifrån den personen om den har tyckt att det har varit piss. Liksom. Det får man ju tycka, men det kan ju bli lite tokigt.
Det blir igen det här ihopklumpandet också som blir att antingen så blir det som att men någon sak var dåligt och då spär man på fler saker som bara allt var hemskt. Mm. Men då om det kommer fram att en av de sakerna som då sades var hemskt inte var det, då kan det också bli åt andra hållet, bara ha inget var hemskt, allt var bara lögn. Folk har så svårt ibland att tänka att saker kan vara lite komplext, utan det är så här, antingen så är det fruktansvärt eller så är det fantastiskt. Och om jag får något bevis i någon korg så gäller det allt.
Ja, men verkligen. Och när det är så där anonymt allting, så är det också svårt att göra sig en bild av vad det faktiskt är som gäller. Vad är det faktiska problemet, eller hur stort är det här problemet? Det fanns ett annat inlägg som handlade om mat på inspelningsplats. Jag tror det är enda gången jag har kommenterat på TV:s baksida. Där jag bara var så där, här är helt bizarrt att folk klagar på det här. För då handlade det om att man fick bara, jag tror det var att, ja, vi får bara frysta matlådor som vi ska värma i mikron. Usch, liksom. Och då ja, då flippade jag och bara så här, men du säger, så skrev jag att så här, okej, ni skriver alltså att ni jobbar på en produktion där det uppenbart finns då både frys och mikro, då gissar jag att det finns ett kylskåp också, kan du inte bara ta med din egen mat, vilka andra arbetsplatser erbjuder mat på, alltså vad, hur stort kan det här problemet vara, hur kan ni göra en sån grej av det? Jag kommer ihåg att det där inlägget togs bort, tror jag, alltså hela skiten. Men då, sen, alltså typ ett halvår senare, så träffade jag folk som hade jobbat med den produktionen som det handlade om. Och då fick jag höra att det var en utlandsproduktion där de absolut inte hade tillgång till att kunna göra egna matlådor eller någonting. Och de hade fått typ frysta matlådor med bara ris i eller någonting. Så någon skulle... Okej, men då var det ju ett stort problem. Men det gick ju inte att utläsa av det där inlägget eftersom det var så otroligt luddigt och anonymiserat skrivet.
Och då blev du plötsligt talesperson för... Va? Fan! Det är bara att bita ihop om du ska in i den här jävla branschen. Då jag har också varit... Och... Jo, apropå det där förresten, att jag har också varit praktikant. Så nu är det min tur att vara... Nu var det inte så du tyckte, men det är ju också...
Det var
också...
lite så jag tyckte. Nej, alltså. Jag menar, det var ju svårt att avgöra då hur stort det är problem. Alltså...
Ja, ja, verkligen. Och jag tänker också att det här är en del av problemet, varför det blir konstiga hierarkier, att det är en bransch där många har haft röviga hundår till en början och sen jobbat sig upp, och när de väl då kommer upp på en högre position så finns det något så här: jag var ju tvungen att hanka mig fram i 5 år och skrubba bajs, varför ska du slippa det? Och då skickar man liksom vidare hierarkin, så att det är liksom, det är därför det upprätthålls på något sätt.
Att och det man, tycker jag är bra.
Det tycker jag är jättebra, för att jag fick tvätta bajskalsonger av en ensam seglare och då ska alla andra också göra det.
Du, nu kommer vår gäst.
Ja, men då ska vi ska avsluta, men då får du berätta vad jag har för diagnos.
Ja, men du har ju typisk damp, Elin Armén.
Tack, tack. Du, tack och hej. Nej. Vanligaste frågan har vi slarvat med. Vi måste ha en sån nu också, så vi inte går ifrån det. Vanligaste frågan när det kommer till missförhållanden i branschen. Då skulle jag vilja säga så här. När det kommer till stand-up-världen är en vanlig fråga, i alla fall av journalister och sånt. Hur är det att vara tjej i komikerbranschen?
Ja, just det. Fan, det är toppen.
Och det, svaret på den frågan är, ingen aning. Jag vet inte hur det är att inte vara tjej. Så fråga en kille.
Sämst svar.
Vi har lite bråttom nu, så att vi...
vi har lite bråttom. Jag tycker det är toppen. Elin tycker att man ska fråga en kille. Ha det bra, hej.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.